God morgon, god dag, god eftermiddag och god kväll alla golfvänner och varmt välkomna till golfens enda podcast. Mitt namn är Jonas Gullberg och med mig som alltid har jag William Monér och Wesley Monér. Idag ska vi gå igenom lite olika segment här i podden. Allt ifrån frågelådan, lite nyheter från golfvärlden, det blir främst fokus på egentligen. Lite snack om FedEx Cup-slutspelet och självklart en av poddmedlemmarna till iakttagelse och spaning på Källerstor-eventet uppe på Askersunds golfklubb. Men som vi alla vill veta så har vi ju självklart en fortsättning på brytlistan som var så jäkla populär här om veckan när vi lanserade brytlistan del 1. Så här kommer ju givetvis del 2. Och avslutningsvis ska vi köra igenom lite. Vi tänkte tränarspaningen ska vara fokus på upplägg för hur vi kan få vår träning att få lite mer effekt. Men innan vi kickar igång avsnittet ska vi kolla hur det är med alla medlemmar idag efter den här fullspäckade golfveckan. Så Ville, hur är läget?
Ja men tack, det är bra. Jag är jag har lite ont i foten för att jag har klantig och stuka foten på i studion. Wesley har hört mig tjatandes och gnällande som det här i ett par dagar nu. Men foten är fortfarande sullen och har börjat gå över lite blå nyans på utsidan foten. Så att det var inte kanske superskönt när man fick göra lite spaning på Challenge-touren och sådär. Men jag försöker att bita ihop det. Det går sakta men säkert, men jäkligt sakta i alla fall. Så att vi tog upp det med på våra måndagstour ikväll här, det tror jag.
Ja, det låter inte så jäkla smärtfritt, men du måste fråga, hur kan man stuga foten i studion?
Ja, men, om man ska, ja, men vi har ju lite grus där i kanten utanför studion, så ska man gå ut och sen hämta ena porten så att dra in den och stänga. Då kan man tydligen när man pratar i telefon skita i vart man sätter fötterna och sätta den i kanten till gruset. Och det är ju ett litet hopp ner från studion. Och då tog jag och satte vänster fot först och hade höger fot i luften när jag väl valde att ställa mig på utsidan på vänsterfoten. Så att jag satt ju mer eller mindre min kroppsvikt på min vänster utsida fot då. Det var inte skönt. Och lite sådär när man svingar då, in i vänstersidan, inte det? Asskönt då.
Ja, som sagt, vi golfare är sköra. Var det inte Rory själv som gjorde att spela lite fotboll med kompisarna? Så tänker det här är väl samma klass?
Ja, ungefär. Eller Dustin som halkar på Augusta. Eller lite, det kändes ju inte riktigt lika allvarligt som Fina och när han springer på Augusta på var treårsställningen. Men det kändes ungefär som en sån. Det bara att inte min fot behövde, jag behövde inte liksom knäcka tillbaka min fot. Den var tillbaka på en gång. Och inte riktigt lika blå som hans var heller.
Det får hoppas att det i alla fall läker snabbt så du kanske kan få med nästa vecka på nästa månad tror jag i alla fall för dig.
Ja, exakt. Får vi skicka över frågan, hur är läget med lillebrorsan då?
Ja, men det är bra tycker jag. Man är ju lite trött efter FedEx bara, men annars är det jättebra.
Ja, jag kan tänka mig att du såg allting då, med andra ord.
Ja, men väldigt mycket blev det i alla fall. Sen så somnade jag där mitt i. När det var så spännande.
Ja, jag kan tänka mig liksom nu när Hovland sprang iväg med det, eller hur? Det var så otroligt spännande i slutet.
Exakt.
Ja, men du har hämtat dig från din bra prestation för förra veckan i Sunne. Du har inte hängt med några mer golftävlingar.
Nej, men spelade en liten distriktmästerskap för oss i östregionen.
Ja.
Sen annars har det inte blivit något mer än det.
Nej, men då så. Lite bra där i alla fall då.
Ja, en tredje plats blev det. Så det var helt okej.
Då måste vi fråga, vem var det som vann i den tävlingen?
Det var Johan Bjärhag.
Ja, för alla er lyssnare som vet vem Bjärhag är så tummen upp. För mig som inte vet om det så är det tummen ner. Jag får väl helt enkelt googla upp det där lite grann.
Sen. Exakt. Check. Den bästa puttan i Sverige.
Ja, han hade, hur många puttar hade han?
22 putt på 18 hål.
22 putt. Okej, jag måste tänka lite här. Alltså det är ju 4-2 puttar helt enkelt.
Exakt.
Ja, så kan jag ju inte en shoutout till alla lyssnare där ute egentligen. Ja, men testa och räkna ihop nästa gång du spelar din härliga 18-håls rond och se hur många puttar du har. Jag tänker mig att allting under 30 är väl ganska bra egentligen för en normal golfare.
Ja. Så är det ju verkligen. Det är ju få normalgolfare som klarar två putt på alla hål liksom. Eller alltså genomsnitt 2 putt på 18 hål, utan de flesta har ju över 2 putt.
Ja, precis. Jag tänker liksom snittet för, om man tänker en vanlig 18 handikappare, så blir det liksom på någon 3 putt och så majoriteten 2 puttar, så 40 puttar kanske?
Ja, det är någonstans där. Kan, ja, någonstans i den stilen.
Ja. Herregud. Ja, vi ska få se vad kanske. Jag ska försöka köra lite puttmästerskap på Tegelberga, så kanske vi får se lite snittskåre på normala golfare också.
Vi ska ha KM i puttning på Ingesta här i höst.
Nej, ni ska ha det alltså.
Ja, ja, så att det har vi liksom varje år har man haft, och det ska bli intressant att se hur den liksom hur den tävlingen går till, för vi ska spela hela banan liksom, men bara putta då, så att man går bara med putten liksom.
Ja, okej. Okay. Så ni har liksom en 9-18 hål på puttinggrin?
Nej, utan vi har liksom de hålen som vi har ute på banan, och sen så har man liksom satt ut 10 på grinerna då.
Aha, så det blir liksom att man faktiskt spelar banan.
Ja. Och sen är det lite deltävlingar liksom längs vägen, så det inte blir så liksom jobbigt att gå liksom. Att man inte ska känna att man behöver liksom gå 500 meter till nästa grej, och sen, utan det är lite grejer som händer på vägen också.
Shit, vad kul. Ja, men det kanske man så ska lansera en puttgom istället för att ha på vanliga övningsgrind där alla är dag in och dag ut, så kanske man ska ha lite extra tider och göra jippa av den lite mer. Som får spela också kanske.
Det kan man jäkligt kul grej. Så att vi återkommer och ser hur det går på puttgåen.
Ja, det är superbra.
Hur är det med Jonas då?
Tack för frågan. Jag har väntat på den där inflikningen nu i 3 minuter. Jag var bra, jag var jättebra. Jag har haft en ganska lugn och skön helg. Det var lite jobb och så fick jag träna en massvis av golf själv den här helgen. Så jag har faktiskt haft det jättebra. Jag har till och med bokat in en liten överraskning med min sambo på tidsveckan som kommer nu. Men inte är golfrelaterat, utan det kanske vi får ta i nästa avsnitt. Så jag ska iväg på lite äventyr också. Så det ska bli spännande. Ska bli riktigt kul. Men nog med chatter om hur vi mår. Då lyssnar jag här för att lyssna om golf. Och vi ska snacka om golf såklart. Så vi hoppar in i frågelådan. Ja, veckans fråga i frågelådan. Den är ganska bred egentligen. Den är: hur tränar du hjärnslag på bästa sätt? Vi tänker då, vi har för liksom just smalna av det här ämnet lite grann. Så har vi gjort, tänkt så här, liksom, ja, men vad är vår bästa övning för att träna hjärnslag egentligen? Och jag tänker att för att vända på ordning lite grann, så får Wesley inleda. Har du någon liten specialövning för hur du tränar hjärnslag på bästa sätt?
Oj, bra fråga.
Hur tränar du ens hjärnslag överhuvudtaget?
Nej, exakt. Nej, det är inte. Nej, jag skulle säga att stå i en fairway bunker och slå hjärnslag.
Okej, hur tänker du då? Liksom, är det för att just komma in med bollträffen som är huvudfokus då?
Exakt, det blir bollträff och low point liksom, så att man får kontroll på det. För att har du inte kontroll på det, då är du körd i en bunker. Så det tycker jag är en väldigt bra anledning för att träna just bollträff.
Ja, man tänker liksom att vad är det man ska sträva efter och känna när man står till exempel, så med järn 9 och en järn 5 här nu. Eller som exempel då, med dina hjärnslag. Vad du vill uppleva liksom med de två olika klubborna. Visst, självklart du träffar bollen först, men det kan ju ske på lite olika sätt i en förebunker.
Ja, nej, men alltså egentligen så strävar jag efter bara att ha en ren och bra bollträff och känna att jag träffar bollen först och träffar bollen likadant hela tiden. För att minsta avvikelse kan du tappa många meter på.
Ja, ja. Ja, men det ska vi ta med oss liksom. Och hur gör man det här bäst? Är det bara att hitta någon färgbunker som finns på klubbarna där ute? Eller ni kanske har någon som är specialkonstruerad på Ingesta som man kan göra det här på?
Ja, vi har väl ingen direkt så sett. Men absolut så kan man ju gå ut på en kväll och hitta en bunker när det inte är så mycket folk ut på banan och ställa sig och slå några extra slag där. Eller så kanske det finns ett övningsfält som är lite längre och man kan stå och slå där. Eller så kan man hitta lite gräs. En grästig som är ganska sandig, så går det att stå och slå väldigt, väldigt bra slag där också.
Ja, grymt tips alltså. Sand. Få med sanden. Det är bara för att liksom göra det svårare helt enkelt och sätta mer krav på att man kommer in lite bättre, gissar jag.
Ja, exakt.
Bra tips. Vi hoppar över till storbror. Ville, vad är din bästa övning för att träna hjärtslag?
Ja, men jag skulle säga att jag gillar verkligen liksom Westlys fokus där på fairwaybunker. Men då skulle jag vilja köra fritt val och jag har en anläggning som har de här möjligheterna. Så skulle jag vilja ha stå och slå ifrån gräs.
Ja.
Förslagsvis lite kortare klippt gräs då. Gräs 10 eller någon fairway-del eller så. Så att det är ganska kort klippt gräs och sen kanske jag rent av rispar upp en litet streck i gräset med en peg. Så att det liksom finns ett rakt streck och sen så lägger jag bollen typ på strecket och sen så försöker jag se till att klubban varje gång plockar bort en torva efter strecket då, på vänster sida för en högerspelare då. Om man tänker att man har typ strecket någonstans mitt emellan fötterna.
Ja.
Det tycker jag är att det jag tränar liksom low point och att du får då en negativ attackvinkel. Jag skulle säga att det här är en av de viktiga sakerna för att få bollen liksom luftburen på ett bra sätt och få en lite mer konsekvent träff liksom.
Ja.
Så jag skulle nog börja med det och sen så kanske jag har då lite drillar i hur man kan jobba då liksom kroppsrotation och armstruktur och liksom handstruktur också då genom träffen.
Ja.
För jag hade lite hjärnslagsträning här på en tematräning och då gjorde vi lite liknande saker. Då hade vi lite tejp, coachtejp och grejer och försökte efterlikna det här på en matta då.
Ja.
Som man liksom såg om man träffade innan eller efter. Mittpunkten då eller
Ja, precis.
där bollen låg så att man får att man träffar boll och sen marken då några centimeter efter. Att klubban bottnar ut där. Så att det här är väl ungefär min favoritövning.
Ja, men grymma tips faktiskt. Då har ni ju två stycken så det är stora krav egentligen på vad ni är inne på. Ja, men
Ja.
bollträff, det blir väl liksom första steget. Att man får centrera egentligen bollträffen och mera tåhäl, toppduff, klassiska missarna egentligen. Men för att jag inte ta en någon liknande för just bollträffen så tar väl jag istället en för lite slaglängder. Att man ställer sig, antingen om man har någon bra range med tydliga måltavlor eller om man har möjligheten att kliva in liksom med en trackman eller någon annan studioformat och kör olika småtester som finns. Att du antingen slumpade mål genom att träna till exempel ett spann mellan 100 och 125 meter eller 75 mellan till 150, beroende på hur långt du slår förstås. Och mäter upp och ser egentligen vad det är som händer i min sving när jag slår udda mått, till exempel. Har du en järnsjua som går 140 meter, som kanske en viss spelarkategori har, eller har du en järnsjua som går 90 meter och helt plötsligt börjar få mått som inte passar den här fulla svingen. Att du slår, helt plötsligt måste ta en lite lugnare järnsjua mot vad du normalt slår, eller måste slå en lite hårdare, eller du måste byta klubba för samma mått och liknande. I alla fall så du sätter krav på att träna andra mått än bara ditt standardmått med svingen, så att säga. Ditt standardlängd med den klubban du håller i. Så slumpade mål eller liksom att bara så du får bra feedback på det du gör och ser hur långt bollen går. Så att det gäller att få koll på dina siffror helt enkelt, på hur
Ja,
långt du slår bollen.
det är bra tycker jag.
Så
Det är bra.
då får vi liksom ihop bollträff och lite egentligen distanskontroll, tror jag.
Ja, verkligen.
Grymt!
Bra svar.
Vi tar oss vidare i podden och hoppar in på nyheterna för veckan. Som nu de flesta av oss vet så har det ju spelats lite FedEx Cup Tour Championship här nu. Och ja, det blev en norsk vinst till slut. Viktor Hovland efter skorna 68, 64, 66 och 63. Så det kan man säga att han tog, han tog beskedligt vinsten i den här tävlingen över en viss Xander Schauffele och vann med hela fem slag i Tour Championship. Vilken prestation!
Ja,
Helt
verkligen.
galet.
Man tänker liksom att det var ju, visst det var ju ett tag sedan vi hade en norsk som vann, den senare, han vann ju förra veckan, men första gången vi har en nordbova som förutom Henrik Stenson som vunnit Tour Championship.
Ja, det måste det bli. Så att det här är väl är ju en extremt bra prestation och ja, men sättet han gör det. Jag menar, Schauffele går 62 finalrundan och han liksom plockar knappt något slag. Det är ju helt otroligt vasst av Hovland att ställa upp och skjuta en 63 finalrundan när han liksom, när de kommer att jaga liksom.
Ja.
Och intressant att se att Rory lyckades spurta sig till en fjärde plats. Får man väl ändå säga. Skjuter ändå fyra under dem. Från tolvan och in. Det var ju någonting som han har ju haft en väldigt kämpig vecka med ryggproblem. Förmodligen som jag har hört är väl att han har skulle köra något knäböj på gymmet och det knäckte till.
Ja, det är den här klassiska. Alltså, vi golfare kanske ska hålla oss undan de här stora traditionella övningarna. Det har ju liksom blivit fler och fler golfare som börjar frångå de här tunga lyften överhuvudtaget. Det känns som det är bara nästan Tiger och Brooks som håller på med det fortfarande. Ja, uppenbarligen Rory då. Men ja, det känns som att skaderisken är lite för hög, va?
Ja, alltså, det är inte kul att göra det där liksom precis innan. Han hade ju svårt att liksom bara... han kunde inte ta upp ställningen på onsdagen, sa han ju. Så att... och på torsdagen kämpar han ju jäkligt mycket. Så att det var synd att han inte riktigt var i slag. Och våran poddfavorit här, Scheffler, kämpar ju något brutalt med puttningen, tycker jag. Yeah. Det är ju bara så. Och Morikawa som bombarderade första två dagarna, föll igenom och höll inte ihop de sista två dagarna. Så att... Det såg ut ett tag att bli jättespännande. Det var sjukt många uppe i toppen, men det var så att Hovland var för bra, helt enkelt. Och stort grattis till honom.
Ja, helt klart. Alltså. Men, ja, alltså, jag måste säga att jag är lite besviken över Schefflers insats. Det snackar om att ja, kan vi säga, haverera lite grann i den här tävlingen jämfört med resterande toppspelare i alla fall.
Han går i minus ett liksom.
Ja,
men han är ju liksom statistiskt för tävlingen sämst på grina. Det är ingen som, han tappar nästan 5,5 slag på grina på fyra runder. Han tappar 3,66 slag sista dagen på grina, sämst i startfältet. Så att det var dag två puttade han ju, men dag ett och dag två är han ju sämst i startfältet. De två dagarna tappar han ju nästan sju slag på grina.
Ja, det är svårt att skåra.
Ja, men alltså det var ju tragiskt att se. Han är det är jättetragiskt att se hur jobbigt det var för honom. Ja. Satan i gatan alltså.
Ja, jag hörde ju lite, men det var så illa att jag hörde lite en anekdot här som en av de journalisterna som var och bevakade eventet. De hade hört en diskussion vid en green mellan Scottie Scheffler och hans caddy. Och där Scottie tar hjälp av hans caddy, som jag tyvärr inte har namnet på. Då där caddy sa, ja men just aim outside the edge. Och då sa Scottie, what edge? Eller which edge? Oh. Alltså vilken sida? Han kan liksom inte ens avgöra själv liksom nu vilken känsla man liksom ändå håller utanför koppen puttar, precis. Hålkantsputtar. Ja. Och då känner jag att ja, men då har man sån problem med läsningen. För jag tror att förmodligen så är han minst lika bra som alla andra att kunna slå en putta. Så det är nog ingen problem med bollstart eller hastighetskontroll och liknande. Det känns mer som att det är en läsningsfråga.
Jag vet inte. Jag tycker det ser lite... vet inte. Jag tycker det ser lite stappligt ut alltså, tekniskt. Vissa puttar ser inte... jag tycker inte det ser helt smooth ut alltså.
Ser lite riktigt...
ja, jag tycker det ser lite klonkigt ut liksom. Jag tycker inte han ser ut att rulla iväg den så bra då. Men det är ju Scheffler kanske komma över till Team Hovland här, och aimpoint verkar ju uppenbarligen vara ganska så effektivt de här två veckorna.
Ja, men så kanske Scheffler skulle ha tagit lite insats och faktiskt tagit lite aimpoint-kurs. Liksom. Om man tänker kombinera, liksom, just om man har en lite ryckning kanske påverkar någon procent. Och sen, men då främst då ett sikt, eller...
ja, men han har ju feeling. Alltså, jag menar, killen nästan puttade av green på ett hål igår. Alltså, han är inte ens nära rätt linje. Det är inte ens liksom så här, den var en decimeter ifrån linjen, utan den var liksom en halv meter ifrån, om inte meter ifrån rätt linje.
Precis, det tänker jag liksom, är det kanske han borde introducera sig till att vara öppen för något nytt som Aimpoint? Ja,
alltså han måste ju vara, i min värld, han måste ju vara extremt öppen för, i min värld så, han måste ju, det är så dåligt så att han måste liksom försöka, han har, allting annat är så jäkla bra. Det här kan ju liksom skada allting annat också om det känns så extremt dålig med puttningen. Så göra någon stor radikal förändring med puttningen här, alltså jag menar, vad annars liksom, han kan ju inte fortsätta på det här inslagna spåret, det går ju inte. Han har ju så extremt mycket tävlingar att kunna vinna om det här inte fortsätter bara.
Nej, no. Exakt. Ja, men det är kul att vara i alla fall, han kommer nog förmodligen grotta ner sig det här under nu hans nu nalkande off-season. Visst, det är fortfarande några veckor kvar med lite europeiska tävlingar och han skulle säkert spela, eller han skulle göra sig redo för Ryder Cup givetvis.
Ja,
då.
Det blir ju, ja.
Men vi kanske blir att det blir en sån här period där han kommer vara bäst i fältet på att slå bollen fortsättningsvis, men att nu vill jag applicera lite mer press och lite mer känslor så blir det ännu värre puttning. Eller hur tänker vi där?
Ja, alltså det känns ju som att han måste hitta någonting till Ryder Cup här. Annars så tror jag att han kan, alltså han är ett av, han är ju liksom en sista boll på en söndag, liksom en singel söndag på Ryder Cup. Ja. Eller liksom, han är ju en av antingen första matcherna eller så är han ju en av sista matcherna.
Ja.
Och han, med en sån här puttning är ju inte kul att lira match alltså. För att du behöver ju ändå ha lite het på grina med match alltså.
Ja, han kanske får en bra forsampartner och tajmar in det så att han aldrig behöver slå en första putt.
Ja, det, han kan väl lira med Tjoffli eller någon då. Men Tjoffli ska lira med Cantley så ja, vi får se vem man får lira med.
Ja,
Homa kanske kan läsa åt honom med Aimpoint.
Ja, det hade varit ganska bäst. Han bara går upp där, Homa, lös min puttning. Och så säger vad som står där.
Exakt. Jag löser det.
Ja, det var i alla fall en, det blev inte så extremt spännande tävling. Även fast vi hade väl stora förhoppningar om att det skulle bli otroligt rafflande ner mot sista varvet. Men Hovland dominerar helgen helt enkelt. Och med de orden fick vi liksom ändå summera att PGA-tour-säsongen är slut för säsong 22-23 här nu. Och nu ska vi väl ha lite break innan vi drar igång med 23-24-säsongen för PGA-touren.
Ja, precis. Med den här serien då.
Exakt.
Innan det blir 24-säsong då, kan man säga. Innan det blir kalenderår.
Ja, precis. Och den drar väl igång nu, ska vi se. Blir det efter Ryder Cup eller har de någon tävling innan som vi kan vänta oss? Eller får...
Ja, det finns tävling innan Ryder Cup om inte är helt fel. Men det är inte så många som kommer lira förmodligen då. Men det finns ju några som kanske kommer lira här. Det är väl Fortinet?
Ja, det stämmer nog. Det kanske borde kännas som en perfekt tävling för norrmannen.
Homa måste ju väl lira som tvåfallig vinnare.
Just det.
Nej, vänta nu. Är väl,
ja, men Fortinet känns rimligt i alla fall. Liksom, för jag tänker liksom att det, man kan säga att det här perioden som kommer nu de kommande månaderna för PGA-touren, det är väl en sån här säsong där man vill ha försprång för de som är lite lägre rankade. Det är off-season för våra storstjärnor och det är väl nu de ska försöka få till status, de som får lite mindre möjligheter under sommardelen av säsongen där det är majors och stortävlingar.
Ja, och vi kanske ser lite svenskar som Norman och Brix kanske, jag vet inte, han har ju vunnit den tidigare.
Ja,
jag vet
precis.
Inte om han har kvar, om han får lira kanske på någon länge sedan.
Nolander kommer definitivt spela.
Precis. Men så att där är väl inför Ryder Cup. Ska köra en liten snabb genomgång på andra delar här av världen och sen landa lite i Challenge-touren.
Ja, men absolut, dra igenom snabbt du.
Yes, så att på DP World Tour där vann Todd Clemens med 9 birdies sista dagen, vann han med ett slag över Matt Wallace och vi hade ju våran Ludde Åberg som kom 4 med -6 sista dagen. Det känns som att han ändå visar sig lite för Donald, kan jag bara flika in där tycker jag.
Ska ta en minipaus kanske och säga att, liksom att det börjar lukta att det blir några svenskar där som ändå kommer att kunna ha chansen för ett eventuellt captain's pick, är det inte det? Att vi har Björk Söderberg och Åberg kanske.
Ja, Björk och Åberg är mina. Ja, jag tror Björk eller Åberg. Det var jag liksom. Jag tror Söderberg. Nej, ja, det är mina gissningar. Åberg tror jag mest på. Mm. Sen så hade vi då LPGA-touren. Där vann Megan Kang. Och hon vann på -9 efter särspel mot Jim Jong-ko. Och bäst var ju då Lynn Grant som kom sexa på minus fem. Så att det är kul att hon spelar bra och känns ju positivt inför Solen Cup. Där vi även har fått in två svenskar till. Det var mer än vi trodde.
Ja, det blev inte bara Madde. Det blev utan på Hedvall också.
Hedvall kom in där.
Ja, här måste vi väl säga att det är väl lite partiskt av Pettersson. För jag tycker att Hedvall har inte spelat så bra. Det finns ju ändå ganska många spanjorskor som är vassare rankingmässigt.
Men det kanske är hennes rutin hon går på att motivera till att hon gick på Hedvall.
Ja, det är väl säkert något sånt. Det är ungefär så de som motiverar att JT ska kunna få spela Ryder Cup också.
Ja. Och sen så ska jag bara även nämna att vi hade lite svenskt uppe i toppen på Elise Farm. Din gamla klubb där, Jonas.
Jajamän.
Där var det var Avani Brashnant, kanske var ett bra uttal eller inte, som vann på minus 6. Och strax bakom ett slag så hade vi Isabelle Ekström och Matilda Björkman. Och sen var Hanna Nilsson 4. Så att det var mycket svenskar uppe och jagade där lite. Så att skitkul att det var bra spel där. Sen så ska vi landa på en väldigt blöt historia. Dormi Open på Askersund Challenge Touren den här veckan. Och jag hade ju faktiskt tagit mig dit i en blöt bilresa. tillsammans med min sambo Madde och Douglas och hans flickvän. Så att vi var
dubbeldejt.
En dubbeldejt där på en blöt golfbana. Nej, men det var lite intressant. Vi spelar ju Ligmatoren där varje år. Och Doug och jag tyckte det var lite kul att se lite vad som, hur det gick. Var väl lite svårt eftersom det var så jäkla dåligt väder och liksom banan ligger lite utspridd och svårt att se, men vi såg några slag, vi såg lite från Adam Blomé och sen så ställde vi oss på ett hål som vi tyckte var relativt tufft. Course stats så var det inte så vi ska se, jo, course stats så var det då det tuffaste hålet, banan.
Ja.
4,38 i snittscore. Det var bara 3 birdies på det hålet. Det är hål 16 på Askersund. Där stod vi och kikade igenom nästan alla spelare som var i toppen.
Ja.
Och Adam Blomé, vad jag tycker spontant var att det var så här, det var inte mycket ska säga, imponerande slag av många. Adam Blomés slag som jag såg på honom var på 9 bland annat. Då var det någon, inte socket eller skav eller topp, någon blandning däremellan på en par 3 ifrån matta då, för att 9 var ombyggd till par 3 för att vara så blött på fairway, så det kunde inte bli en par 5. Banan var extremt vattensjuk. Ruffarna var ju brutala runt grejerna, för att man hade ju tänkt att de skulle bli jättelånga, tänker jag, och sen så kunde de inte klippa dem över hela veckan, tror jag.
Nej, okej.
Så att det var jättetjockt. Men Adam lyckades skavsocka över den så att den träffade bäcken och sen tog den en studs på bäcken över på andra sidan vattnet in i tjockruff därifrån upp till en halv meter och gjorde par. Och sen på nästa hål så kom det ut en väldigt, väldigt flack fade-dykande historia med divern som var lite oväntad, liksom höjd på bollflykten, var liksom inte ens nära där man tittade. Som dök ner i ruffen. Och sen därifrån en flyer över hela green. Och sen wedge upp till en meter och par. Och sen så kom vi bort till 16 och tittade på bollarna innan spelet bröt stopp på grund av regnet. Och ja, men det var väldigt mycket liksom, så att säga, inte så många starka slag ifrån tee. Men alltså runt greenen som Adam visar väl liksom varför han är 8 på rankingen, det är ju att även om han slår liksom inga slag som han själv är förmodligen nöjd med, har ingen bra dag ute på banan där sista dagen. Men jäklar vad de är vassa runt Kina alltså.
Ja, så de är väldigt konstanta liksom, med att liksom, man ger sig alltid en bra chans för paret oavsett liksom, var man ligger någonstans.
Men de kommer upp så himla nära liksom. Det är, liksom, det är, det är inte liksom så här att de holkar 3-4 meter för par efter wedgen, utan det är ju liksom nästan givna par puttar.
Yeah.
Så pass imponerande. Och så att det var väldigt mycket så här slag som man lika gärna kunde sett från 10 på en lägre rankad tour på flera av spelare som jag såg. Men sen var det liksom hur de räddade ut skiten snarare. släpper ut en släppslice höger och sen så skickar man fram den för att man inte når green för att det är 220 kvar på en par fyra. Nej, men då skickar man fram den halvvägs fram och sen så wedge man upp den och vissa gör par, vissa gör bogey. Det läcker iväg så mycket mer för den spelaren som inte spelar på den nivån efter de ställena som de hamnar på. Nu är det extremt tufft där det regnar och det är astufft liksom utanför fairway då. Så att yep. Jag skulle säga väldigt mycket närspelsmässigt var det sjukt imponerande. Jag var väl inte, det var någon jag såg som jag tyckte jäklar vad han slog bollen bra, var inte var inte i närheten av de andra två i bollen liksom.
Nej.
I scoremässigt.
Nej, men det är väl det liksom, att man behöver inte slå bollen bäst alltså länge du liksom är bra på att skåra någonstans. Det är väl det är det handlar om liksom, att liksom, sure, du kan ha många fina slag liksom, spikrakt mot tee, spikrakt upp mot green och pinnarna så här, men som sagt, det gäller att få bollen i hål hela vägen och det är väl det så kanske som skiljer de här liksom, som kommer tagit steget från challenge till om man jämför de som tagit steget liksom, till bara ut till nordiska i Sverige på här sidan att man liksom man kopplar på det här lilla extra med att få bollen i hål utöver att bara slå bra golfslag. För bra golfslag finns det ju, vi har ju människor på golfklubbarna runt om i Sverige som spelar som kan slå bollen jättebra. Det är inte det. Men att få ihop det när det är under de här förhållandena, som säger blött, skitväder, svåra ruffar, smala fairways och ändå gör det.
Ja, framförallt liksom runt greener var ju tuffa ruffar. Vi är ju mycket, mycket snällare på de banorna vi liksom spelar runt om i Sverige här och jag tror att det är en träningsfördelning för våra vanliga klubbgolfare i att de tränar inte närheten av så mycket som de här tränar på att slå de här slagen som gör att de skorar bättre. Ja. Det är många vill ju stå och rätta ut där att man inte skruvar bollen 10-20 meter till på ett liksom åt ett håll, men fast en 10-20 meter det är inte mycket liksom om man tittar på många spelare.
Nej, men det är ju den här klassiska egentligen om man att människor som aldrig sett Alex Norén till exempel spela golf och han lirar att sen första gången att se honom på exempel Haninge eller på Visby och så bara oj, jag tror alla spelar med en slice. Jag skruvar ju bollen mindre till exempel för att
ja, exakt.
Men han, de har koll på liksom vad, de har ju konstanta med att veta om liksom vilken skruv de har i bagen. Att det blir, det kommer ingen double cross till exempel.
Nej, verkligen inte. Det är ju, de har ju oftast koll på den. Så kan ju de komma in i situationer som Ram har gjort det här nu under slutet på säsongen här. När han råkar få just den double cross missen. Det har ju varit hans problem här nu. Men det är ju, nej, jag skulle säga att det är extremt imponerande hur de såg Karlberg också. Han pullhookade en boll vänster om green på samma parti som Blomé missade sitt utslag på. Därifrån extremt läge liksom, så lång ruff så att många skulle kalla det tjock ruff.
Ja.
20-25 meter från green, får upp något flaxslag som rinner över hela green till foregreen, sen typ 5 meter från flaggan tar upp wedgen, sänker wedgen par.
Ja, man får så att säga bara får i den liksom, det spelar ingen roll liksom hur det ser ut, man får i den.
Ja, nej, men det är, nej, men är väldigt väldigt imponerande i deras närspel alltså. Så att jag tror att där ska man kanske lägga ett. Så det finns ju nu på Landeryd här nu den här veckan. Har man tid och möjlighet, åka och kolla och titta lite på framförallt. Liksom, kanske följa en boll skulle jag nog rekommendera istället för kanske stå på ett hål. Följ en boll och se hur de skårar runt banan. Ta några som är i toppen. Eller kanske inte liksom högst upp i toppen. Titta på hur de slår bollen. Slår inte bollen superlångt. Det är inte många som dunkar bollen. Liksom. Jag vet ungefär vart Wesley och Dogge landade sina bollar när vi stod på det hålet vi kikade på. Det var ju inte många som var i den längden utan de slår inte så jätte. De slår ju långt liksom. Det är inte någon, det är inte Rory liksom i närheten av längd utan de bara får ut bollen där. Behöver slå järn två in på grejerna liksom och sen så är de, sen saver de det.
Ja, precis. Kolla liksom hur de riskminimerar kanske inspel. Vad har störst chans att up and downs ifrån om de skulle missa och ja, bara noga med att kolla på hur närspelslagen ser ut. För på Västerby linkset kan det ju ske lite roliga lägen kan man ju få i alla fall.
Skoja inte, det kan bli väldigt intressant.
Västerby har väl säkert någon minne från till exempel hål 11 liksom, när man står på trean där och har slagit sig lång och ska slå tillbaka upp och vet hur det är.
Ja, eller man bara funderar på en putt ner för backen typ.
Ja,
exakt. Man står på målen.
Vart innan green ska landa den?
Exakt.
Men det är nog inte riktigt vad de har väntat sig eller hoppats på. De hade ju hoppats på att det inte har regnat så här mycket, tror jag, Västerby. Den vill man ju ha riktigt hård för en sån här tävling, för det är då den blir riktigt svår. Så att det kommer vara lite mer givande på grina. Det kommer kunna få lättare stopp på grina, så det blir inte riktigt samma Västerby som den brukar kunna stå emot spelare då. Men det är väldigt intressant, så att åka och kolla på det. Så summerar vi väl veckans nyheter och lite spaning med det. Och vi rullar vidare till veckans tränarspaning, eller hur? Ja, då ska vi hoppa in i veckans tränarspaning. Och den här veckan skulle vi prata lite helt enkelt hur ni skulle kunna optimera er träning. Hur kan man verkligen få ut det mesta av den träning man lägger? Och tänker lite diskussion där, vad vi tänker. Hur tycker ni först och främst, ska jag bara, hur tränar vanliga klubbgolfaren sin golf?
Ja, jag kan väl inleda det här. Det man ser ofta är att man går och kommer till golfklubben. Första man gör är att kliver ur bilen, går till ranchen, slår sin lilla hink. Man bränner igenom några wedges, några järnslag, slår en eller två drives. Och så går man och försöker ta 5 minuter puttning innan man går ut och spelar. Det är väl det jag kan summera som en snittgolfarens träning egentligen.
Ja, vad säger Våfflan?
Jag skulle säga så här, tränarens klubbgolfaren.
Ja, värmer upp. Kanske uppvärmning kan vi säga som träning i det här fallet då.
Ja, men värmer de flesta upp? Det är frågan.
Ja, jag skulle säga precis som Jonas säger, att de som väl tränar, det är deras uppvärmning inför en ronda. Stora massan när jag frågar liksom, ja, men hur mycket golf tränar då? När du bara åker ut i golfbanan bara för att göra liksom träning. Ja, det händer inte ofta. Men jag brukar ju alltid slå en hink innan jag ska spela. Ja, men nu var inte det frågan, utan nu var ju frågan hur mycket du tränar. Och det är ju väldigt liten klick som lägger ner den träningen. Och det är ju så att i min värld att det krävs ganska lite träning för att behålla liksom den förmågan och det man har lärt sig. Det man har programmerat in. Men att för att nå en ny nivå så behöver man lägga en hel del tid för att liksom ta nästa steg. Utveckla någonting i svingen. Om det är att sluta slå bort bollar eller vad det är, förbättra puttning, förbättra wedge eller vad det nu kan vara. Då gäller det att man tränar på det. Och jag skulle säga att de som tränar kanske inte tränar så effektivt. De åker dit och slår 100 bollar. Men om det är mest att de bara slår boll liksom, i min värld. De står på matta och bara slår boll. Tänk kanske lite på vad någon tränare sa någon gång. Eller på deras senaste lektion. Men när de väl har tänkt på det i 5 minuter så liksom droppar de och så bara slår de boll. Och sen så börjar de tänka och försöka hitta andra saker i min värld. Jag vet inte vad ni tycker.
Ja, men det är lite sådär att man kanske slår de här två hinkarna som det blir ett slut. Men att det blir ju utan någon specifik fokus. Du kanske inte nöter wedgarna. Du kanske inte slår med driven som du vill sluta slå bort boll med, som du var inne på. Du kanske inte går på djupet med och få koll på längderna med dina järnklubbor. Alltså det här med effektivisering är ju det viktigaste du kan göra. Och det tror jag, det har ni säkert läst i många rubriker, att proffsen, när de kommer ut många svenska killar och tjejer till torna, att de börjar effektivisera sin träning mycket bättre när man får tidsbegränsningar i vardagen helt enkelt. Att man, när du åker på golfbanan, då har du ett fokus på ditt pass. Du är tydlig vad du ska göra. Du kan inte vara där i 5 timmar och gå runt och snacka, eller du kan inte slå massa bollar så du får mängden ändå och det kanske löser sig, utan de åker dit för att göra en specifik sak eller två specifika saker och sen så är de klara.
Ja, men jag tror att många kör liksom, de tränar med för lite feedback då. Jag älskar ju att man kanske använder video feedback, man använder sin mobilkamera, men då måste man ju se till att man har fått lära sig med sin tränare vad är man tittar efter i kameran. För det är väldigt många som har svårt att sitta på en video och liksom lära sig någonting av den. Så att träna med feedback, som Wesley sa där med bunkersand liksom, eller jag med träffa gräset. Det är också ett sätt att få feedback på om man gör rätt och om man inte gör rätt. Och jag skulle vilja se kanske träning, kanske utan boll, att man gör liksom 5 minuter på morgonen, gör lite övningar, 5 minuter på kvällen, gör lite övningar. Alltså man kanske inte börjar slå bollar, man gör rörelsen liksom. Skulle jag vilja få en spelare att kanske börja rotera genom träffen och inte stå limmad med båda fötterna i marken genom träffen. Men då kanske den spelaren ska göra liksom en sån rörelse där vi får med kroppen runt 5 minuter på morgonen där man känner att man roterar genom träffen utan boll. Och sen 5 minuter på kvällen. Skulle kunna vara en grej.
Ja, men det är något som är kanske lite många förbiser. Det här, alltså, som du säger, jobbet utan boll också. Nej, det märker jag själv på många lektioner. Att många blir ju lätt lite bollkåta om man lägger fram lite för många bollar. Att man vill jäkla dunka nästa boll. Man vill dunka nästa boll. Man vill dunka nästa boll.
Skoja inte.
Istället för att kanske lyssna en sekund. Man gör de här drillarna. Man gör provsvingarna med den här rörelsen vi vill jobba in. Eller beteendet vi vill få fram. Mm. Och istället bara slå bollen.
Ja, men jag kan, alltså jag är ju ganska cool där. Jag kan tycka att en spelare kan komma, om det bästa för spelaren är att den ska stå och göra liksom provsvingar en lektion och inte slå så mycket boll på en lektion, då är det ett bra träningspass för den spelaren om man tänker långsiktigt och man har gjort en plan med eleven. Om det är liksom extremt behov av vissa saker, så att det är dumt att göra liksom provsvingar och sen, men nu har spelaren knappt löst uppgiften, nu ska spelaren försöka lösa det här med full fart med boll. Det kommer ju liksom inte gå liksom, så att spelaren måste ju verkligen förstå att de, i min värld, bygger upp förståelse så de förstår vad det är de ska utföra i kanske då bara låg fart utan boll. Sen så fort det går liksom komma upp i högre fart med rörelsen, men till första början måste de ju liksom försöka komma in i närheten av rätt rörelsemönster.
Ja.
Och en del är ju så långt ifrån rätt rörelsemönster så att det blir liksom blir jättesvårt att liksom försöka hitta någon match.
Ja, men exakt. Ja, men det här är liksom att man vill gärna kanske slå bollen, man vill se bollen flyga. Det är ju, alltså, det är kul att du vill se utveckling, men någonstans så för att kunna få fram utveckling så blir ju en del att i den här processen med hur du tränar kanske att jobba lite mer utan då bollen, att du faktiskt du har tydliga feedback, olika sätt du kan få fram feedback. Det kan vara alltid från den här drillen kanske som vi är inne på, att du jobbar med den hemma 5 minuter morgon och 5 minuter kväll, för då vet du att okej, nu får min kropp att programmera sig in i rätt mönster, så att liksom kanske i framtiden kan slå bollar med samma rörelse, så vi inte bara petar oss tillbaka till det här gamla vanliga mönstret som det lätt blir när man lägger till bollen, att för då börjar man fokusera så fruktansvärt på att bara få till en bollflykt. Och det gör ju ofta svårt det här. Men vet ju alla hur det är att fokusera på 2-3 saker samtidigt. Det är ju svårt nog med en sak, tänkte jag.
Så kan det vara.
Nej, men jag tänker att det är ju nej, men alltså det är ju i stor utsträckning så är det ju mest att förståelsen liksom, bygga in så att man vet vad det är man ska göra och att de nästan skulle kunna bryta ut så att det skulle kunna bli 2 olika svingar liksom. Det här är det gamla, det såg ut så här, det var så här, det ser verkligen skillnad ut och det här är det nya.
Ja.
Så pass stor skillnad måste det nästan bli där man vill lära sig om man nu har en stor grej som man ska jobba med så att säga.
Exakt, det här är ju liksom, det här är enbart då snackar vi som exempel golftekniskt då för normala golfare liksom, kollar vi på någon kanske lite mer avancerad golfare som blir bättre på ett moment, till exempel, ja men du ska bli bättre på att få kontroll på din distanskontroll med wedgar. Ja, men då måste du lägga tiden du är på golfbanan med att träna distanskontroll med wedgar. Att du faktiskt utmanar dig själv på olika sätt där du försöker slå olika mått, du försöker kanske anpassa svingen så att du vet om att men det var kanske en liten indirekt mall då kanske för vissa distanser, så du vet hur långt det kanske den här svingen går och utgår ifrån. Du måste göra sätt för att bli bättre på att just jobba med distanskontrollen liksom, för majoriteten av oss kan alla slå en järnsjua på ranchen. Det kommer vi inte ifrån liksom. Alla kan förmodligen få en järnsjua och gå till 120 i pinnen liksom på ranchen.
Ja, en stor del i alla fall.
Ja, en stor del. Men att många har gjort det efter 5-10 försök att få den dit i rätt riktning också.
Jo, men exakt.
Ja. Så jag skulle liksom, om vi ska ändå försöka summera de här två delarna, så är det liksom att dels effektivisera träningen, som vi var inne på här. Liksom att du går dit och gör någonting som får dig att bli bättre, och du gör enbart den delen. Liksom, att du lägger din möjlighet och din tid på golfbanan för att bli bättre på den delen. Mm. Är det golftekniskt, då är det. Är det distanskontrollen, så är det det. Och den andra delen, skulle jag säga, det kanske är periodisering av din golfträning. Att, vi vet ju hur säsongen ser ut i Sverige för oss alla. Även fast man bor i Skåne eller mellan Sverige. Och på sommaren, ja, men då kanske vi ska slå lite mindre ranchbollar än i förhållande till kanske stå och träna wedgar. För vi kanske har bättre möjligheter i Sverige att träna wedgar på på sommaren förstås, när jag har gräs och inte snö.
Precis. Puttning är bättre på sommaren, wedge, bunkerslag är bättre på våren, grina kanske hålpipar och sämre. Köra feedback, feedback och sen små doser tycker jag, göra någonting lite varje dag tror jag mycket på att man får en frekvens i det.
Ja.
Det tycker jag summerar det bra på ett bra sätt. Så med det sagt va, så rullar vi över till brytlistan del 2 som vi har längtat.
Ja, vad är det som gör oss riktigt lack på golfbanan egentligen? Ja, vi var ju inne på det lite grann för här om veckan på avsnittet som blev en av de bättre vi gjort helt enkelt när folk håller med oss om saker som gör en irriterad. Så fick vi strömmar faktiskt in lite mer förslag på saker. Så vi har ju några listor på rad nu, men vi är bara inne på den andra. Vi ska försöka gå igenom dem lite snabbt här. Så jag har stolpat upp dem och så kommer grabbarna få reagera här lite grann bredvid mig. Så är ni redo så kör vi igång.
Oj, oj, oj. Jajamän.
Bryt nummer 1. Människor som stör sig på väldigt små ljud. Och då tänker jag mig som, men du ska ta av dig handsken. De har inte ens ställt upp sig till bollen och handsken kommer av. Du råkar ta fram en peg ur fickan och de säger, kan du sluta med det? Jag ska på att fokusera eller något liknande. Jag tänker liksom att det hör ju ändå till att det finns små, små ljud. Det kan ju inte vara helt
tätt. Vad irriterande.
när man markerar ner bollen när man ligger 10 meter bort till höger så det syns inte att man är, kan du vänta med att markera ner bollen liksom? Jag vill gärna att de markeringsknappen ner och inte din boll nere. Ja.
Så här, små saker, alltså folk som tar små saker på golfbanan egentligen.
Kan du vänta till att dricka? Alltså jag måste stå här och göra mina grejer innan jag ska slå liksom. Kan du dricka sen?
Svälj inte.
Det finns en nöt på sig och börjar knapra nötter liksom. Man vågar inte ens tugga.
Tugga inte. Nej, precis. Nej, man tuggar långsamt, man märker att det finns en känslig spelare i bollen. Det har ju verkligen hänt alltså.
Det hade varit kul om man drog med sig någon morot. Det vill säga morotstänger, det klicket så kommer det. Jag står där.
Knäckebröd.
Ja, vill ha, smakar man.
Ja, nej, bryt.
Bryt nummer 2. Det här är ju en personlig favorit. Interna out of bounds gränser. Jag håller på att implodera. Det finns allt för många golfklubbar där ute som inte vill spela banan som den är. Man har satt upp en intern out of bounds mellan en fullt spelbara hål. Jag blir så trött. Det finns ju många klubbar där ute och ni vet ju alla förmodligen när det ser ut. Man stöter på par 4, det ligger några angränsande hål i olika riktningar och precis i fairwaykant eller ruffkant så kommer en massa vita pinnar. Man förstår inte riktigt varför, men ja, man vill pressa bort spelet i någon riktning kanske.
Jonas, du får ju bara slå rakare med driver.
Ja, men det gör jag. Det gör jag. Det är bara oftast. Men att bara ha den där interna autobahn så man ska få spela hur hålen ligger. Man får spela hur man vill.
Men alltså, autobahn ska ju sitta liksom för anläggningens gränser. Sen så är det ju ofta så där. Det kan ju komma in då folk som tycker att det bör sitta. Men det blir oftast väldigt konstigt och det kan... jag vet inte, det är inte alltid heller det drar bort spelet. Många blir ju liksom, det är inte ovanligt att folk hatar vatten på ett visst sida och alla slår ner i vatten för att de tänker så mycket vattnet liksom, typ. Så att jag menar, det kanske blir ännu mer, ibland blir det motsatt effekt upplever jag. Så att, det är ingen skyddsstängsel man sätter upp, det är ju liksom några vita pinnar på 1,5 meter. Så att det är inte direkt en vägg de ställer upp.
Nej, det är inte bara dåligt ibland. Konstruerade hål då, någonstans.
Ja, men lite så. Absolut.
Bryt nummer 3. Att aimpoint är långsamt. Ja, du får väl bedra det här, visan hur det egentligen är.
Ja, absolut. Det finns ju en jäklans massa personer som försöker sig på att tro att de kan aimpoint. De gör ju liksom inte i närheten av det som man skalar ut och det som är aimpoint. Utan allt från att folk börjar ju använda aimpoint när jag spelar med dem. Och sen så ser de att jag använder aimpoint. Sen 5 hål senare så börjar den spela använda aimpoint. Och bara, men hur? Och jag hade folk har frågat mig under rundan och grejer om aimpoint. Men liksom, spelare som använder och står med fötterna och så här. Och sen så är de långsamma. Och Och så får vi som använder aimpoint skit, för aimpoint är inte långsamt. Men det finns ju vissa spelare som är långsamma och vissa spelare kanske använder aimpoint. De spelar i långsamma systemet i sig är inte långsamt. Så där kan jag alltid, och då, ja, jag har fått den kommentaren från TDs och allt ibland och sådär. De säger, ja men aimpoint är så långsamt och då kan jag brinna av för att det är inte långsamt. Men det kan vara vissa spelare som har då gjort någon hemmasnickrad variant och de kanske är långsamma.
Ja, för det måste jag säga. Det är väl att det är ju ofta spelaren i sig som är. Det är ju spelaren i sig som är långsamt. Det är inte själva systemet att använda input som är långsamt. Och det är väl det man måste börja lära sig att separera på, helt enkelt.
Wesley som är, han hinner ju inte ens blinka innan Wesley har slagit och Wesley använder input.
Ja.
Så att det är ju liksom, nej, då är inte input långsamt, då är det spelaren som är långsamt.
Jag skulle säga att de som säger så, det är de som inte kan.
Ja, exakt. Ja. Så, peep you.
Bryt.
Politiskt korrekta.
Ja, exakt. Bryt nummer 4. Det här var ju en liten insändare. Det är kanske inte alla, jag kan ju inte direkt applicera det här på mig själv. Men Wesley kom med förslaget, hör att du slår så rakt eller så långt hela tiden. Ja, det är så jobbigt med positiv feedback.
Ja, nej men alltså så här, visst, jag vet ju om att jag slår långt. Men sen så när man har på någon tävling och man får höra om och om igen, liksom, ja, första två hålen kan då, nej, men jag köper det liksom. Men när vi börjar komma bort där på 13-14 och man fortfarande hör, bara, fan vad långt du slår, fan vad långt du slår, jävla långt du slår. Hur mycket har du klubbhastighet, hur mycket har du svinghastighet, hur mycket har du bollhastighet? Jag menar, då börjar jag bara, nej, låt mig spela min spel, mitt spel liksom. Jag orkar inte med att...
Ja, det är väl kanske ett bra positivt problem med tanke på om man slår så långt och rakt, ja, helt enkelt. Men
det var ett privilegium om folk att kolla med vilken bådspeed har du, William? Ja, jag skulle kan veta att jag har 190 varje gång, men det är fan inte nära. Vi andra är helt, vi avundar dig dina drives.
Ja, alltså ibland så jag tar upp en hybrid och slår den istället för jag orkar inte med.
Har du anpassat ditt spel beroende på... Nej, nu ska jag skippa för en till kommentar. Ja, snacka med spelarna. Det är så man ska psyka Wesley. Alla golftävlande som lyssnar där ute. Det är bara så att han slår så jäkla långt och rakt hela tiden så kommer man byta klubba.
Exakt.
Bryt nummer 5. Domare som inte har koll på omgivningen och lägger backen i baksvingen.
Åh.
Bryt!
Den är ju...
Ja, vi har alla hört den. Det är lite för tät bana. Du är uppe någonstans i mellan Sverige och spelar en tävling. Och så kommer den här härliga domaren som inte har koll riktigt på var alla hålen går och alla spelare som ska slå. Och så kommer den här beep när han ska rulla iväg till en någonstans in och ta en kaffe kanske.
Ja, men Frösåker.
Ligmator?
Ja.
Berätta.
Ja, men först så är det liksom en incident, en som jag spelar med, slår ner bollen i vattnet och när vi kommer fram så finns det ingen röd linje utan det är liksom en plåtpalisad. Så vi undrar liksom, är det plåtpalisaden som är linjen eller är det, vad är linjen liksom?
Yep.
För det var ju lutning ner mot den här palisaden också. Den länge så är ju den i vattnet, får inte lättna för den och så det blir ganska rörigt där då. Och då kom ju domaren och han hade ju inte heller någon koll på det. Han bara, det är ju jättekonstigt att det inte är målat här. Vi bara, jo, men det är väl kanske lite ditt jobb också att det skulle varit målat. Och sen så ska ju den här spelaren slå bollen och då börjar ju domaren och hans kompis som åker med i bilen. Det är inte ens en domare som åker med utan det är hans kompis som åker med. Då börjar ju de snacka och hålla på med varandra. Utan har någon förståelse om att vi faktiskt finns och spelar fortfarande. Och då säger här spelaren till dem att vara tysta om. Och de blir lite tystare, men inte mycket tystare. Och så kommer vi till nästa hål och då ska jag slå ut. Och då står de och chattrar igen. Och då säger jag åt domaren att men snälla, var tysta, vi ska slå här nu. Och då blir de tysta. Men då lägger han ju backen istället när jag ska slå.
Åh, herregud.
Och sen var det typ något annat håll. Då stod jag och pratade i telefon. Och bara, jag är uppbokad på torsdag. Jag kan inte träffas då när vi ska stå och putta liksom.
Ja, när tanken är på annat då man...
Det kan man göra någonting annat än att döma en golftävling.
Ja.
Ja.
Bryt nummer 6. När det är lägst förbättring, bara ett skåkort. Wesley, du får väl slänga in det igen då.
Ja, men alltså, på riktigt. Skärpning, för fan.
Varför tar man inte bara en klubba direkt och så låter man det vara en klubba?
Ja, alltså, det blir så mycket lättare för spelet. Det flyter på så mycket. För du kommer alltid ha den här jobbiga jäkeln som ska slänga upp skorkortet. Och bara, det här är faktiskt ett skorkort. Bara, men är det en klubba? Ja, men då är det en klubba. Då kanske det kommer till en, två gånger på en runda där du ska ta upp en driver och mäta för att få ut extra längden. Men ett skorkort så tar ju fan spelare upp skorkortet varannat hål för att få ut maximala längden.
Ja, man har inte koll heller på liksom, vissa skorkort. Ska vi använda den här reklamdelen eller är det bara själva signdelen? För vissa klubbar har ju liksom, nej, men det är skorkortsbredden vi ska använda. Så egentligen har du en decimeter. Ibland så är det 4 decimeter bara för man har extra reklam på skorkorten.
Exakt.
Åh, herregud. Nej, men ta en klubblängd.
Ja, och också så här, tar du en klubblängd. Men de flesta spelare har ändå en liten fingertoppskänsla om hur lång en klubba är.
Ja, precis. Man vet ju att ofta behöver man kanske bara 40-50 cm för då kommer man ifrån det här området, den här skadan skedde, och så kommer man bollen ligga bra igen.
Klart. Ja, eller så behöver du komma, säg du är foregain och vill komma ut så nära green som möjligt. Ja, men då brukar man ju så här lägga ner putten, bara, men okej, men jag lägger
ungefär
det här biten typ. Mm. Och det är ingen som säger någonting om det, men fan, bort med skorkort.
Ja, det här kan man ju också liksom slänga sig ihop med att man får bryt för klubbar som inte trycker in lägesförbättring även fast det skulle behövt. Alltså hur svårt kan det vara att faktiskt bara ha lägesförbättring på fairway permanent? Att liksom, men du har slagit in på fairway, det har varit inne på det så många gånger nu, att man får ett skitläge, lerig boll, whatever liksom.
Ja.
Och så får du
inte på läget. Det är lite som, det skulle kunna vara en regel att köra lifting clean hela tiden.
Ja, alltid på fairway, liksom att man har den möjligheten.
Ja.
Och så placering inom en klubblängd liksom.
Så man slipper slå sönder sitt målsträck på bollen direkt.
Ja, men varför inte, för vi har ju inte möjligheten att måla om som proffsen har. Alla har ju inte 20 bollar redo till nästa hål liksom att måla om.
Exakt.
Nej, exakt.
Nej, bra inflyt i alla fall. Bryt nummer 7. Dåligt skapade par 5 hål. Vi har alla varit med om dem. Du har par 5:an där du tvingas slå ut med järn 7:a fram med en träklubba för att ändå ha en järn 7:a in. Det är liksom hålets utformning tvingar dig liksom att få ett layup-slag. Att du kan inte slå drive bara för att det blir för omöjligt att slå. De finns överallt i Sverige. Och vi ska försöka inte kanske namedroppa någonting för mycket. Men vissa hål kanske inte ska vara par 5 hål då. Ja, det här när man liksom verkligen ska ha det här extra diket eller vattenhinder som kliver fairway vid exakt 200, ja, någonting meter. Mellan 230 till 270. Och så
jag skulle säga så här att en bra par 5:a, det är när du kan slå drive. Men absolut så ska det inte vara ett flygfält hela tiden. Utan du kan ju ha de här hålen som är faktiskt lite små och tajta där du ska landa bollen liksom.
Ja.
Men de här par femmorna som tvingar dig att slå en järn för att du går inte att slå en drive för att du sätter den ner i ett vatten till exempel.
Mm.
För att vattnet går över hela fairway. Det är inte roliga hål.
Nej, precis. Så sen liksom att på femman ska jag ha ger dig möjligheten att du kanske når in distansmässigt med en träklubba på ett andra slag, men att du vet om att risken är så hög att det finns andra hinder som du kan sätta dig i, så du kanske eventuellt tappar slag. Så att det blir ett strategiskt val att du spelar fram dig.
Exakt.
Inte det här forcerandet av ett golfhål. Det hör ihop med intern autobahn som man sätter ihop linjer att så här ska du spela det.
Ja.
Ja, vi sagt, vi ska inte namedroppa klubbar och vi ska inte ta någon, men de som känner sig träffade, de kan ju ta åt sig.
Men sen finns ju absolut de på fem hålen som är lite halvkonstiga byggda, men de är jäkligt roliga också.
Ja, de finns där ute, de vet vi också. Det.
Och där kan jag faktiskt namedroppa en klubb, för att jag sa det till dem också som jobbar där. Ja, men det är Sunnes nionde hål. Det är så klockrent bara fem hål. Det är så här, ja. Du kan slå en järnfyra hybrid ut. Och då har du kanske 170 kvar in. Eller så slår du drive. Chansa lite att slå över skogen, över vattnet, out vänster, vatten höger. Men slår du driven bra, då har du liksom 50 meter kvar. Det är klockrent par fem.
Det låter mer som en par fyra.
Ja, jag måste säga, det är väl par fyra.
Klockrent par femma.
Ja, vi lägger om det, så kanske man ska göra par 72 på den banan och göra par fyra. Vi går vidare till bryt nummer 8. Domare som inte lägger full energi på jobbet. Det är ju ihop med det här som varit inne på tidigare, att man inte har koll på omgivningen, man snackar baksvingen. Men det är kanske lite mer fokus på dem som inte har gjort jobbet dagen innan på tävlingarna. Att man inte har markerat ut MUA. Man har inte markerat ut de här rätta linjerna på vattenhinder. Det finns ingen vit linje vid outgränser och så vidare.
Nej, det är ju alltid en äldre man, får jag väl ändå säga, som ska då tycka till och vill alltid att man ska fråga om det, varför är det inte liksom sprayat här? Det här är väl onormala markförhållanden. Och sen så ska han då få svara bollen ska spelas som den ligger liksom. Ja. Bara för att de ska typ, vara typ, att de typ gillar, de är ju typ sadister. Ja. Grejen med att de har så mycket emot att vi skulle gärna vilja få lite lägsbetting när man ligger på typ stenlera liksom. Man bara, jag har inte ett grässtrå här inom närmsta 2 kilometer ifrån den här golfbollen. Jag ligger liksom på grus. Nej, men bollen ska spela som den ligger. Jaha, men traktorspåren här som går, men här. Ja, sånt där kan jag bli jätte. Jag brukar inte bli så mycket irriterad på tävlingar, men jag kan helt och hållet liksom bara tappa det på när det inte finns något rimligt resonemang i grejerna liksom, och de är ganska otrevliga också. Och jag försöker inte vara så otrolig i mitt bemötande med dem, utan frågar ganska, och sen så tycker jag att jag får ett spydigt svar tillbaka, då tycker jag att det är då har jag inte mycket till övers. Jag har haft mina beskyldiga bryt några fåtal gånger, och de blir ganska rejäla på just de här sakerna. Det här är en väldigt, den ligger väldigt nära mitt hjärta, kan jag bara säga till lyssnarna.
Precis. Man kan säga så här, att den bästa domaren egentligen, det är väl den som gjort ett gediget jobb dagen innan, så inte behöver jobba så mycket då på tävlingsdagarna.
Och ha god förståelse för spelet och liksom, ligger man då som har missat att spraya liksom, jäklar, jag skulle ju sprayat den där halvmetern till när man ligger precis utanför, och det är fortfarande exakt samma liksom yta som man har sprayat för.
Självklart.
Ja, men det är såklart att det ska ha fridropp där med. Det känns ju orimligt att inte, det skulle vara där med.
Men det är väl som den här sadistiska äldre gubben som, jag vill kunna säga, vi ska spela bollen som ligger.
Pip!
Så. vi tar oss vidare. Bryt nummer 9. Tron att Göran Zachrisson är, eller var, en golfgud i olika former. Ja, alltså de här människorna som bara tänkte, men Zacke, han sa ju det här, han var ju fantastisk, han var otrolig. Nej, han var inte så jäkla fantastisk och otrolig. Han hade väl lite härliga, några anekdoter på The Open för 20 år sedan, 30 år sedan, men nej, jag tycker inte han är så jäkla otrolig på något sätt egentligen. Jag vet inte vad som fått han att framstå som någon superintressant person att lyssna på. Är det utläggen på någon konstig bunker någonstans som folk nappar upp, eller vad tycker ni?
Oj, det här är en känslig fråga för många, Jonas.
Det här kan
skapa många rubriker. Nej, men jag skulle väl, men han har nog, det är nog hans liksom väldigt egna sätt att kommentera golftävlingar när han gör det så väldigt annorlunda. Och ja, men just att han hade liksom en bakgrundsinformation kring framförallt i Open som han älskar liksom, att det var nog att han hade så mycket liksom runt omkring. Sen så startat han blev som alla andra människor gammal, och det var tur att det typ Per Ulrik som var ofta med honom på finaldagar på Open, han skötte det liksom tillsammans med dem så att han inte storiesna liksom tappade slut. Men det grejer var ju intressanta, och att han hade sina liksom sina one-liners som fortfarande finns kvar, att det här är typiskt en putt som antingen går den i eller så går den inte i. Han sa ju många sådana sköna kommentarer liksom som jag menar, de kommer ändå leva kvar ett bra tag i golf Sverige, det tror jag ändå. Så att jag tror många sen så, jag menar, det är ju, sen finns det ju många som är kanske bättre på att kommentera golfsvingar och de delarna när det kommer till de tekniska informationen, strokes gain och sådana saker, men det är ju ett sätt hur världen har utvecklats. Så skulle jag nog vilja uttala mig.
Ja, så han är en jäkla på klämma klischéer så här liksom.
Ja, men jäklar vad han, det är ju typ man gick på Ringenäs hotell, kommer jag ihåg när man, när de hade satt upp alla citat som han har dragit genom åren. Jag kan inte så många, men vi får kanske får bli en lista med alla saker citat för dem, ja. Som så vi får vet du, så vi inte får bara hat av att
jag inte gillar Göran Zachrisson.
Exakt.
Vi tar oss,
vi får se, vi får göra en omröstning på Instagram. Jag tänker att om liksom det är ju inte, alltså grejen kommer ju hända, det är, tiden rullar vidare och det kommer många nya golfer, så det är inte många som kommer veta en Zachri liksom, tyvärr.
Nej.
På samma sätt, men vad Junisa vet inte om en Zachri.
Nej, det är sant liksom, och det är faktiskt, kommer kanske bli märker att han försvinner ur tiden också.
Ja, men lite så, det är ju, men vi ser ju lång tid tar det tills alla inte vet en Tiger Woods.
Ja, vi kör sista Ryan på, vi har 4 stycken kvar här innan vi ska summera brytlistan här. Och bryt nummer 10 är stråhatsmaffian, surgubbarna på golfbanorna där ute. Det är den klassiska, de är 50 plus. De antingen kanske lite förtidspensionerade, eller så har de tagit sig lite för stora privilegier och tror att de är polisen på klubben. Deras uppgifter ute är att vara arga på alla i sin omgivning, och får de inte spela sin rond på det sätt de är tänkta så går världen under.
Ja, där kan jag absolut hålla med. Där finns det absolut många. Och de har sina olika utstyrslar, som till exempel stråhatt. Eller annan form av ovanlig huvudbonad.
Ja, och nu ska jag säga så här. Alla gubbar är ju självklart inte maffian. Det finns många helt fantastiska människor också.
Som också har stråhatt.
Men, som också har stråhatt. Utan det här var mest som en liten samlingsnamn för den här maffian som kanske tar form, stöps i den här formen på det här sättet.
Ja.
Bryt nummer 11. Ensamspelare som bokar sig in i kompisgängets treboll.
Ja, men alltså det är också synd då. Jag tycker också synd om ensamspelarna, fast de måste ju också få liksom, om man inte har någon så måste man ju få. Jag vet också hur det kan vara när det kan vara åt andra hållet.
Ja.
Vi kan ha, jag vet på grund av att jag har en sambo spelar golf. Jag vet också att man kan vara tjej 15 i handicap, bokat in sig för att man vill spela en runda efter jobbet, och sen bokar då typ 0-5 i handicap 3 grabbbollen in sig på den bollen. Yeah. Bara för att man, jag tror, inte vetskap, men jag tror i tron om att man vet att okej, nu skrämmer vi iväg den här spelaren, så nu plockar vi den här bra tiden som den här spelaren kanske har bokat i en och en halv vecka i förtid, eller en vecka i förtid. Bara för att då vågar inte den spelaren spela med dem, och sen så vips så kan inte den spelaren spela sin golfrunda. Alltså det finns några sådana grejer som också så här, det är åt båda hållen där det kan bli jäkligt fel liksom, och det är synd åt båda liksom så här. Bokar Wesley in sig på vilken boll som helst, så kan ju han bara plocka den tiden för att det är många som inte vågar spela med liksom plus 4 handicap.
Ja, men den märker jag också liksom, det kan jag tänka liksom, det är bäst lite sorgligt då, när vi själva liksom säger att vi vill ut och spela en förmiddag och märker att det finns bara de här två bollarna, och så bokar man in sig i två boll eller tre boll, och så märker man när man går ut på tid så har de bollen bokat av sig, för de märker att jävlar, vi kommer en plus handicapare med i bollen liksom. Ja, men nu
exakt.
Vill inte jag, nu kan klara inte vi av det här, så vi byter tid eller någonting.
Mm. Ja, det är synd hur det blir då att eftersom inte bollarna finns på samma sätt på många klubbar längre liksom.
Nej, och det här som just den här brytet tänker jag liksom att det är, för att inte göra det lite för melankoliskt här, liksom, att det är just den här kompisgängen som inte sätts på någon vecka. Man ska äntligen ut på den här härliga lördagstiden klockan 09.00. Musiken är redo, klubben är redo, man har gamet fixat och man ska ut och ha riktigt jäkla kul. Och så kommer den här ensampersonen som kanske är helt fel, alltså person för att hänga med i det här gängets jargong eller liknande. Och så blir det den här nästan två bollen i bollen. Så att säga att man spelar tre pers och så har man en ensam person med.
Ja, men jag kan ha mycket. Jag har ju haft många runder när jag har spelat tillsammans med Madde när folk har bokat in sig och liksom mer eller mindre vet att det är jag som spelar den bollen. Och sen så ska jag då gå ut och ha en liten härlig runda som jag inte haft då kanske på 1 eller 2 veckor tillsammans med min sambo. Och sen så går hon nästan i 9 hål själv liksom.
Ja.
För att jag får liksom frågor hela tiden om, ja, you name it liksom. Allt från swingteknik till liksom
Ja, det är väl det som är kanske, okej, nu kommer vi driva ut det här lite brytet längre, men som tränare och sticka ut och spela en spontanare och utan att det ska bli en spellektion, det är ju svårt.
Ja, men det man får försöka hitta sina. Jag tänker inte släppa ut dem i podden här, utan man
Nej.
får ha sina små taktiker för att
Ja, det är bra.
kunna komma ut på ronder tillsammans, kanske bara för att spela en liten privat golfrunda efter jobbet eller så. Där
Ja.
man kanske bara vill vara liksom.
Exakt. Bryt nummer 12. Att råka bli hopplottad med någon utan social kompetens. Det kan vara tävling, det kan vara en sån här, som sagt, en liten rond på lokala golfklubben. Men ni går ut och spelar och så märker du att personen du snackar med, den är... ni matchar inte socialt oavsett. Och ni har inte samma intressen och det blir egentligen 3,5 timme pinsam tystnad.
Cringe.
Ringe.
Ja, det kan. Den är pinsam. Den pinsamma tystnaden i 3,5 timmar, 5 timmar. Ja.
Precis, så jag tänker det finns väl också med stora herr- och damgängen där ute också. Att man matchar ju inte med alla, så är det ju bara. Att man har inte, alltså man tycker inte om alla, men ibland så utsätts man för den här lottningen. Oturslottningen kanske man tycker själv och råkar spela med någon som man inte liksom
Klicka med.
brukar, ja, precis, brukar klicka med. Och det kan ju hända lika väl på elitnivå på tävlingar som på lokal nivå.
Absolut. Ja, det finns på elitnivå definitivt. Det finns en del som man gärna spelar med och en del som man hellre inte spelar
Och dagens sista bryt har vi. Bryt nummer 13. Är det du som är Wesleys brorsa?
med. Ja, herre min gud. Ja. Är det du som är brorsa till våfflan? Han slog så himla långt va? Ja, nej, men jag är också en individ här som ska också spela golftävlingen. Har min eget namn och inte brorsa till Wesley Monier i startlistan. Nej då, det är helt okej, men det är ganska ofta som det kommer innan att de hälsar på och frågar vad jag heter. Så att, men det är ganska kul faktiskt ändå. Men det är ett litet bryt där, absolut.
Ja, man blir förknippad med någon. Nej, nu har ju inte jag någon bror som spelar golf, men jag kan tänka mig att det är lätt förväxlas, liksom, eller man inte har koll på, liksom. Är det du som är den?
Ja, det är många gånger man frågar om våfflan, man får frågor om hans smeknamn och säger bara ta det med honom, säger jag.
Ja, jag har ju en god vän som spelar på just Ringnäs som delar efternamn med en annan elitsatsande på klubben. Men med grejen är att han får frågan, men är du brorsa med den här killen? Men egentligen så har de ingen familjerelation på något sätt, utan med två helt unika individer som råkar dela efternamn. Så han är ju van med den frågan istället.
Ja, men exakt. Så att det är, ja, det finns det är både lite bryt och inte bryt. Man tycker jag om sin kärbror, men samtidigt så får jag ett litet bryt på det. Det är
Ja.
inte en gång jag har hört det.
Och inte ett litet bryt heller.
Inte lite bryt, ja. Men grabbar, sjukt bra lista. Vi har ju sagt massvis med till, så det kommer komma fler brytlistor nu framöver också. Men det viktigaste är, har ni någonting som vi har missat som ni bryter på golfbanan, skicka in det till oss på Golfsnack podcast så kommer vi ta med det. Eller så ger ni oss bara ett riktigt härligt skratt. Vi uppskattar självklart oroliga, härliga historier också från när du varit med på golfrummet där ute. Så Har ni någon liten anekdot ni vill dela med er av, så skicka in det till golv och sända på antingen på Instagram eller mailadressen som vi har bifogat. Tack för idag, killar. Vilket jäkla avsnitt. Vi har verkligen gjort allt, känns som, idag.
Ja, verkligen. Jag hoppas att ni som har lyssnat har tyckt det var roligt, orkat med att lyssna på vårt tjat, och fortsätt att följa oss på våra sociala medier och på Spotify. Och vi tackar för alla nya följare och prenumeranter som kommer in varje vecka.
Tack för den här veckan, och så ses vi om exakt 7 dagar igen. Ha det så bra!
Hej!